Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia!
Så jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting. Det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i.
Jag lyssnar till Greta Thunberg när hon säger till alla vuxna att det är dags att ta ansvar. Ja, det sa Per Bolund 2019 till Dagens Nyheter i samband med att han kandiderade till språkrör för Miljöpartiet. Och så blev det. 4 år senare är han ansiktet utåt för det gröna partiet, ett uppdrag han delar med Märta Stenevi. Då var han också minister, idag i opposition. Och vi ska prata om det faktum att han ligger lågt i förtroendemätningar och balansgången kring att inte prata och onanivanor i poddar men ändå vara personlig. Det här är Värvet avsnitt 574 med Per Bolund.
Bra, välkommen hit då.
Fan, tack så jättemycket.
Jag har precis köpt en ny dator, det var inte billigt.
Nej.
Men sladden var otroligt kort, så att det är därför vi är lite, lite så. Precis. Men, och sen vill jag ha den här mycket tajtare på dig. Och med dina jävla jättelånga ben så kan det bli, det får liksom vika ihop dig.
Ja, precis. Sådär någonting, eller?
Det låter väldigt bra, Per. Men du, en sak som slår mig när jag researchar dig, och du kommer få massa sådana frågor alldeles strax, men det är att du, får jag känslan av, ofta tvingas bli liksom defensiv i intervjuer. Att du måste liksom försvara dig själv eller partiet sådär. Är inte det lite jobbigt?
Jo, det tycker jag, om det är så. Det är ju verkligen, finns ju ingen anledning till det. För att vi är ju såklart glada och stolta. Och det är ju jag också, över allting bra som vi har gjort och allt som vi vill göra. Men det kanske är framförallt nu på sista tiden, så har det ju varit en period när miljö och hållbarhet har liksom blivit nästan synonymt med sånt som är jobbigt och som liksom stör när vi behöver hantera energipriser som sticker och inflation och säkerhetshot i omvärlden och sådär. Men ur våran gröna synvinkel så hänger det alltid där ihop. Det är ju mycket på grund av att vi inte har just gjort den gröna omställningen som vi nu sitter i alla de här skitsitsarna. Så att det har väl varit många frågor som har gått ut på den linjen så här, varför vill ni göra det jobbigare för människor? Men då försöker jag ju svara att det vill vi inte, utan vi vill precis motsatsen.
Vi får se hur det går för dig nu då, men jag tänker mig att det verkar som att du har, antingen så får du inte de frågorna eller så backar du från dem, men du känns som att din integritet är väldigt stark. Alltså, det är inte som, man kommer liksom inte in på livet riktigt.
Ja, men det kanske är sant. Jag tror väl att för mig så är det ganska viktigt ändå att det är skillnad på det politiska arbetet och den privata sfären. Och jag tycker väl att för mig är det inte en bra utveckling att de där mer och mer trycks ihop och att vi som politiker förväntas att berätta allt om våra privatliv. Och jag tycker att det är också bra att de diskussioner har kommit igång. Vill vi verkligen veta allting om våra politiker? Nu såg jag igår bara, så var ju Johan Persson, vår arbetsmarknadsminister, med i något som heter Fördomspodden och berättade om sina sexualvanor och allt vad det nu var. Jag tror inte att det gynnar politiken. För mig är det på allvar. Det handlar ju om vilket samhälle vi ska ha. Vad vill vi göra gemensamt? Vad är målet med vår gemensamma ansträngning? Och då är det ju det som jag tycker vi ska ha fokus på också. Sen är det klart att mina värderingar och vem jag är som person påverkar ju de vägval jag gör. Och det tycker jag är intressant, så det pratar jag gärna om.
Flera saker som vi ska återkomma till här, men en sak som du ju ofta får slagen i huvudet, det är ju hur fruktansvärt lågt förtroende du har hos svenska folket.
Just det.
Och det är ju bara Muharrem Demirok som ligger lägre än du i skrivande stund.
Ja.
Varför tror svenska folket så lite på dig?
Om det nu är det som man mäter, det där är väl en bra fråga.
Okay.
Och ibland så tycker jag ju sådana här opinionsmätningar också. Man ställer en fråga och sen så drar man slutsatser som att det var en helt annan fråga man ställer. Så att, men jag tror att de där frågorna är väl ofta, vem har du mest förtroende för i politiken? Och där tror jag att man också, när man svarar på det, blandar in ganska många olika saker. Det är nog inte bara, eftersom det är väldigt få de som svarar som känner mig, så tror jag inte bara det är mina personliga egenskaper som avgör. Utan det är ju till exempel, ja men, ligger man liksom åt vänsterhållet, ja men då har man större förtroende för vänsterpolitiker generellt. Och ligger man åt högerhållet, så har man större förtroende för högerpolitiker generellt. Och där är ju vi en lite udda fågel som ligger i det gröna lägret. Och det kan ju göra att vi liksom också därav får lägre förtroendesiffror än de som är tydligt profilerade på höger-vänsterskalan. Men sen är det väl, sitter man i regering, särskilt som litet parti, då får man ju ansvaret för allting som går åt fel håll och som inte är tillräckligt bra i samhället. Och det har ju syns i våra opinionsmätningar också. Men det tror jag också färgar av sig på när man känner, liksom, ja, men vem har jag förtroende för i politiken? Då är det liksom lättare att lägga sitt förtroende på någon som inte är prövad. Någon som kanske kommer med de framtida lösningarna, kan man hoppas på.
Men hade det inte liksom varit lite bra för dig, alltså om du vill skapa förtroende, hade det kanske inte varit lite bra att berätta om dina sexualvanor i Fördomspodden så att säga?
Det tror inte jag. Nej. Okay. Jag tror att det snarare kanske raserar förtroende. Och jag tror att jag personligen vill ju att vi ska ha politiker som också har integritet. Och då tror jag att det är bra att agera på det sättet också.
Var går gränserna då?
För mig så pratar jag ju gärna om mina erfarenheter, mina värderingar, och det är ju ganska personligt. Men däremot så tycker jag inte, jag ser ingen anledning att prata om mitt privatliv eller ja, min familj. De älskar jag ju, men de har ju inte valt att bli politiker och ställa sig i rampljuset. Och det tycker jag man kan ha respekt för, att de har gjort det valet, och då kan de få, så långt det är möjligt i alla fall, liksom leva sina liv som vanligt.
Mm, jag ska utmana det där lite grann om en stund, men med silkesvantar.
Vi får se.
Ja, men alltså som minister också, och eventuellt också som partiledare, det måste väl ändå hända att du måste stå för saker som du inte riktigt bottnar i själv, alltså som du inte håller med om, men att du på något sätt då blir ansiktet utåt för ett demokratiskt beslut.
Ja, men det hände väl. Jag tror, kan inte komma ihåg någon gång när jag liksom var tvungen att stå och säga någonting som jag verkligen inte tror på. Men det är klart att liksom, prioriteringar och vad man liksom, tycker vi ska satsa resurser på och sånt där finns det väl alltid sådana. Man har olika uppfattningar helt enkelt. Men det är ju också en del av att vara en del av en demokratisk organisation. Att när vi tillsammans bestämmer någonting, ja, då är det klart att inte minst jag som språkrör också kämpar för samma sak.
Mm. Men finns det grejer liksom i ert program som du tycker är fel? Det här får Märta ta, för jag kan inte stå för den här skiten.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag kan inte komma på någonting som vi har liksom ställt oss bakom och som jag inte kan företräda. Sen är det ju, världen förändras, och den förändras kanske snabbare än någonsin nu, skulle jag säga. Och det gör ju också att ståndpunkter som vi haft tidigare måste man, som sagt, i nyfikenhetens anda också faktiskt vara beredd att ompröva ibland.
Mm. Vad ändrade du åsikt i senast?
Ja, men en sån fråga som ju har verkligen ställts på sin spets nu senaste året, det är ju säkerhetspolitiken.
NATO.
Ja, hur bygger vi, ja, kanske inte den frågan, men däremot hur bygger vi ett säkrare samhälle, en säkrare värld? Och där har ju vi liksom en bakgrund för många decennier sedan från fredsrörelsen och från en slags icke-våldsideologi. Den tycker jag ju känns ganska naiv i det här läget. Vi behöver ett starkt försvar, för vi har en osäker omvärld. Och där är jag ju stolt över att Miljöpartiet också har varit med i de senaste försvarsberedningarna och står bakom de försvarspolitiska besluten som Sverige har fattat. Och det är ju en ganska kraftig upprustning vi håller på med nu, men av nödvändighet.
Du sitter typ i vad heter det? Någonting.
Utrikesnämnden och krigsdelegationen sitter
där. Krigsdelegationen, ja. Mm. Vad fan gör ni där?
Ja, den är väl egentligen en instans som är till för om det värsta skulle hända och det skulle liksom bli ett väpnat angrepp. Då behöver vi ju ändå kunna fatta beslut i vårt land. Och det är svårt att se att om det verkligen skulle bli en krigssituation, att man skulle kunna bara glida in på riksdagen som vanligt och fatta beslut i kammaren. Så då måste man ju ha ett system för att säkerställa att Sverige kan styras och att vi kan organisera vårt land, särskilt i en sån akut situation. Mm. Så att det är det som krigsdelegationen...
Så ni träffas inte varje tisdag och snackar lite, utan det är ifall det smäller, så att säga?
Ja, just det.
Okej. Okay. Men vi nämnde Märta Stenevi för en stund sedan. Alltså, min känsla är att du just nu syns mycket mer än hon gör. Är det korrekt uppfattat?
Det tror jag inte.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Det är 50-50.
Ja. Men vi försöker ju dela liksom på de olika stora debatter och utfrågningar och liknande som finns. Så att det kanske snarare är beroende på vilka frågor man följer i liksom, opinionsbildningen och sådär.
Okej. Okay. Och hur ser fördelningen ut då? Vem tar vad, så att säga?
I grunden så har vi ju exakt samma uppdrag och delar ju hälften på all politik och allting som partiet gör, kan man säga. Sen är det väl lite grann på grund av våra bakgrunder och vad vi har för erfarenheter som tidigare miljöminister, så är det klart att jag gärna och snabbt kastar mig in i miljödebatter, och Märta har ju varit jämställdhetsminister och jobbat med väldigt mycket otroligt viktiga sociala hållbarhetsfrågor, kan man kalla det för. Så att det gör väl kanske att tröskeln är lägre för henne att kasta sig in i de debatterna. Mm. Men där tycker jag ju att det är viktigt att jag företräder hela partiets politik, och Märta företräder också hela partiets politik.
Mm. Vilka aktiviteter slåss ni minst om att få göra?
Det är en bra fråga. Jag tror inte att det är egentligen jag tror inte att någon av oss brinner för att liksom göra insatser där. Det känns som att vi mest bara att vi inte har någon viktig uppgift att fylla, helt enkelt. Så att vi slåss nog inte om sådana här liksom, sånt som kanske andra partier tycker är tjusigt, men som vi tycker är inte liksom riktigt för de politiska frågorna framåt. Sånt som är liksom med representation och att bara vara en företrädare för liksom det politiska Sverige eller så. Vi är nog ganska båda två inriktade på att vi vill göra skillnad, och att den insatserna vi gör också ska faktiskt göra skillnad.
Men nu måste du exemplifiera, vadå? Nu har vi fått en inbjudan till middag hos kungen för att Burundis utrikesminister är där.
Ja.
Då är det liksom stensax och påse vem som ska slippa gå.
Ja, då slåss vi inte jättehårt om vem som ska ta det. Nej,
okay.
Så är det då faktiskt. Ja.
Jag fattar. Min känsla är ju liksom att det här handlar inte om dig, nu ska jag liksom lyfta blicken lite, men att ni upplevs som lite humorlösa, den där okarismatiska ordningsmannen och kvinnan som framåt 10 när förfesten börjar gå mot klimax, då vill ni att vi ska sänka volymen och säga att vi måste tänka på grannarna.
Ja, just det. Det är tråkigt att den uppfattningen har spridits. Ja. Ja, men det är ju en lite otacksam roll att man säger ju ibland skjut inte budbäraren, men det är väl det som jag tycker att väldigt många ägnar sig åt hela tiden. Mm. När vi försöker att ändå prata om att vi håller på att såga av hela den grenen och trädet och rycka upp rötterna från det träd som vi sitter i, så är det ett bekymmer som vi behöver liksom göra någonting annorlunda. Och det är klart, det kan ju då kan man tycka att här kommer den här tråkiga budbäraren och ska prata om problem och utmaningar när jag bara försöker att ha kul och leva ett bra liv.
Så. Ja, eller få ihop det hela räknat.
Ja, exakt, visst. Så att det är väl, men det är kanske en otacksam uppgift då, men som jag ser det så måste ju någon göra det. Mm. Vi kan liksom inte fortsätta att blunda och låtsas som att vi kan fortsätta med business as usual, för att det är på väg åt skogen. Nu gillar vi skogen i och för sig, men det är verkligen på väg att gå riktigt, riktigt illa.
Mm.
Men det är ju sen om det är, jag ser ju varken mig eller Märta som några ordningsmän eller elevkårsordförande eller så där. Det har jag aldrig varit. Jag tycker ju att det är viktigt att också kunna skratta åt sig själv och att också liksom inte ta det på för stort allvar. Men det kanske är en bild som jag och vi inte har varit tillräckligt bra på att också få ut.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jo, men jag sa förut att jag skulle utmana det här lite med din, med hur privat du är och sådär. Alltså, och då sa du att du har valt att inte prata om din familj för att de inte har varit med. De signade inte upp som språkrör helt
nej,
enkelt.
Nej.
Men kan jag ändå ställa frågan så här, hur är du som partner och hur har du varit som pappa?
Ja, det får du gärna ställa den frågan. Det är ju alltid som vanligt svårt att recensera sig själv. Men för mig har det ändå varit viktigt att vara en privatperson som finns närvarande och som inte... ja, men, som liksom 50-talsmännen eller bilden av dem i alla fall, att man liksom kommer in från jobbet och är en ganska diffus person, så att jag för mig har det varit viktigt att ändå finnas i vardagen och vara liksom närvarande.
Hur har det liksom funkat när du har haft en valrörelse som håller i på jobbet, antar jag, 18 timmar sträck eller?
Ja, nej, men där kan du ju verkligen hamna i konflikt med varandra, absolut. Så att, men där har jag ju försökt att hitta också strategier för att det ska funka. Och en sån är ju att när man är ledig, försöka att verkligen vara ledig. Att liksom inte hela tiden hålla på och smygjobba och liksom göra saker vid sidan av. Så att, ja men... Till exempel att när vi har liksom haft sammanhängande sommarsemester, att faktiskt verkligen liksom låta mobiltelefonerna ligga, att kunna vara på plats helt och hållet, 100%. Men också att se till så att liksom, man i möjligaste mån kompenserar. När man har väldigt intensiva perioder så kan man ju ha andra perioder där man faktiskt ger sig själv rätten att ta det lite lugnare.
När, och då får Märta dra det tunga lasset.
Ja, men det är ju faktiskt en fördel med att vara två språkrör, som jag tycker är underskattat. Det är ju faktiskt ett stort värde att kunna ha möjlighet att kunna vara helt ledig också. Mm. Och det tror jag är man en partiledare, då vet ju alla att då liksom händer det någonting riktigt allvarligt, så då kan man liksom inte, utan då måste man vara där och hoppa in. Medan vi faktiskt är två stycken och kan dela på jobbet.
Jag vet inte om du såg det, men jag frågade ju på Instagram vad folk ville veta om dig. Och då var det ju ganska mycket, märkte jag, just kring så här fritidsintresse och vad gör du vid sidan av politiken. Hur ser livet ut vid sidan av politiken? Liksom, du definierar dig som basketälskare på sagda medium.
Just det. Mm. Ja, men, och det är jag. Och det är väl någonting som också inkräktar på privatlivet till viss del. Att jag tycker det är otroligt kul att se på basket och följa basket. Och spela basket också. Så att,
har du liksom ett svenskt lag eller är det bara NBA?
Nej, jag har ju absolut, jag följer svensk basket också och tycker att det är jäkligt roligt. Just nu, jag är ju AIK-are och håller ju egentligen på AIK-basket, men de ligger ju inte ens i högsta ligan just nu, så att det är ju lite grann en ökenvandring. Jag hoppas att det blir ändring i det. Ja, men annars så är det ju såklart, NBA är ju också en fantastisk liga med fruktansvärt bra spelare.
Svårt att följa live dock, det är sådana
knasiga tider. Det är det. Ja, det är, och också svårt att följa live på plats. Det är svårt att ta sig till USA och vara där på ett hållbart sätt.
Ja, om man inte flyger. Ja, då får du segla över.
Ja, exakt.
Apropå segling, hur ser ditt, har du en segelbåt?
Jag har en segelbåt,
ja. Okej, vill du berätta om den?
Ja, men det är den är verkligen inte en av de mest exklusiva. Det är en liten Hydra, heter den, 70-talsbåt. Men som ju är ett fantastiskt sätt att uppleva Stockholms skärgård, framförallt där jag seglar. Och där jag har dessutom jag har en liten elmotor som jag kör med när jag ska liksom in i hamn och när vinden inte blåser. Så att där känner jag... Ja, men det känns väldigt bra i magen att kunna liksom, ta sig dit man ska, men med vindens och solens kraft. Så att, det där tycker jag är ett bra exempel på att man faktiskt kan få helt magiska upplevelser och liksom uppleva underbara miljöer, men faktiskt göra det på ett sätt som är genuint hållbart.
Ja, det är något annat.
Ja, visst är det.
Verkligen.
Ja, men det är väl just de här liksom magiska sommarmånaderna i skärgården när liksom solen går upp och vågskvalpet. Och det är någonting som ger verkligen harmoni.
Men är du bra på det där med att koppla av då? Du sa att ni lägger bort telefonerna, men är du duktig på det? Kan du växla?
Nej, men det är ju liksom man gäller det att fasa ut och fasa in, har jag märkt. Att tro att man bara kan klippa liksom omedelbart, det är väldigt svårt, utan det är ju ett otroligt intensivt jobb och ett intensivt flöde hela tiden med att följa vad som händer i nyheterna och vad gör alla de andra partierna och vad händer i liksom, med näringslivet och teknisk utveckling och allting sånt där. Och nu med sociala medier så är det ju också, det är ju inte så att det är liksom en cykel som är från 9 till 5, utan det är ju dygnet runt i kopiösa mängder hela tiden. Så att där, det gäller liksom att avvänja sig gradvis. Men sen har jag liksom tyckt att det är ganska bra på att komma in i en andra andning och faktiskt kunna avstå från att hela tiden liksom, sträcka mig efter telefonen och liksom, ta del av det senaste som har hänt. Så. Och det där tror jag, det har jag märkt i alla fall i mitt liv, att det är otroligt viktigt också för att både återhämta energin men också nyfikenheten lite grann. Jag tror att det finns en risk i det här ständiga flödet att man också blir avtrubbad och utmattad. Och att efter en sån här lite grann en vit period så är det lättare att komma tillbaka med liksom engagemang och intressen.
Finns det frågor som liksom håller dig vaken om nätterna? Så här? Alltså, har du den typen av grubblerier eller vet du alltid liksom vart du ska eller vart ni ska så att säga?
Nej, men det finns absolut saker, kanske inte så mycket i liksom sakpolitiken sådär, vad borde vi göra, utan mera just omkring det här med hur ska vi kunna nå ut, hur ska vi kunna förklara hur läget är och låta den oron och osäkerheten som finns också leda till handling. För det är en av de stora orosmålen som jag ser, att i en allt mer osäker värld som vi ju är i, och där ju all forskning, alla klimatexperter pekar på att den kommer bara bli mer osäker. Vi kommer få mer extremväder och extrema torkaperioder som vi har nu i södra Europa, men också i Sverige med skogsbränder och liknande. Och då finns det ju två sätt att reagera som människa. Antingen så liksom säger man, ja men det här är åt helvete. Nu ska vi göra någonting åt det här. Och vi kan bara göra det gemensamt. Och det är bara om vi liksom med tillit med varandra i samarbete. Då har vi en möjlighet att faktiskt möta det här.
Eller den andra så reaktionen, spelar man död.
Ja men spelar död. Eller i värsta fall så kan man ju då liksom lyssna till de andra rösterna som finns i den här debatten. Och vilja resa murar mot omvärlden. Isolera oss. Liksom våra resurser. Det är vi som ska bara ha dem. Och vi ska inte dela med oss. Vi ska peka finger åt alla andra istället för att försöka hjälpas åt att lösa den här situationen. Och det är väl där jag ser också att den ideologiska striden står ganska mycket just nu mellan ja, men det man ibland kallar för gall-tann-skalan med någon slags vetenskapsfikonspråk. Men ska vi hitta sätt att faktiskt skapa förtroende på global nivå eller ska vi mera liksom, titta nationalistiskt på bara våra egna behov och se till att vi tillgodoser dem även om det är på andras bekostnad? Och just nu så är det ganska lätt att se att pendeln har svängt över snarare åt den här liksom nationalistiska, protektionistiska mitt och inte vårt. Och det där funderar jag väl ganska mycket på. Hur kan jag bättre förmedla och nå igenom med att där verkligen är motsatsen till lösning? Det kommer bara göra allting mycket, mycket värre. Och att det är genom att då vara solidarisk. Att försöka hitta sätt att vara generös och därmed hjälpa andra men också hjälpa sig själv. Det är bara så som vi faktiskt kan skapa de verkliga lösningarna. Som ju i slutändan, även om liksom altruism och generositet låter som att man bara hjälper andra, så är ju jag helt övertygad om att det är verkligen det enda sättet för oss att hjälpa oss också.
Mm. Så det är en sån sak som du inte tänker på när du är ledig?
Nej, de där tankarna, de finns nog med någonstans i bakhuvudet hela tiden. Och det är ju ja, men det är ju också lite grann det som vi var inne på, det här med att det är så lätt att skjuta budbäraren när man hör jobbiga budskap liksom. Då är det en ganska lätt psykologisk reaktion att man går i försvarsställning och blir motståndare till det jobbiga som den här personen för fram. Och där behöver vi ju också, tycker jag som parti och rörelse och jag som företrädare, behöver hitta vägar för att visa på att det här, det vi föreslår är ju inte på något sätt att backa. Det är inte att gå bakåt, utan det är verkligen att göra tvärtom, att gå framåt och använda oss på allvar av de här nya tekniska lösningarna. Men också någonstans se att den vägen vi är inne på är ju inte bara, vi håller inte bara på att köra planeten över stupet, utan vi håller ju också på att bränna ut oss själva och vårt samhälle på köpet.
Innan jag glömmer bort det, när du gav mig en så otrolig möjlighet till att göra en snygg övergång. Hur har du själv haft det med utbrändheten? Har du nosat på det?
Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Och det tackar jag nog att jag ändå har hittat liksom sätt att få livet att funka som gör att jag klarar av det här liksom, i grunden ganska omöjliga jobbet. Men det ena är ju det här med att kunna koppla ner rejält när jag är ledig. Det tror jag är en sån här, ett recept för att inte just bli helt uppäten. Men det andra är ju också att hitta sätt att röra mig och liksom få utlopp för fysisk aktivitet hela tiden i vardagen. Det är ju, jag är så otroligt glad att jag lyckades hitta sätt att cykla till och från jobbet som jag har gjort nu i liksom många år. Men det är ju sätt både att just få som den fysiska förutsättningarna för att göra det här jobbet. Det vet vi ju mer och mer om, att kropp och knopp hänger ihop, och mår man bra fysiskt så är det lättare att må bra psykiskt också. Men också att liksom, det är ju också en bearbetningstid. När man mal på cykeln på väg till jobbet så hinner man mala fram några bra tankar, och på vägen hem så hinner man bearbeta en del av det som man har varit med om och komma ut utpumpad och lite gladare på andra sidan.
Har du någonting i lurarna när du cyklar?
Ja, men det har jag. Olika saker.
P1, morgon.
Nu på senaste tiden har det varit mycket värvet faktiskt.
Ah, okay. Ja, okej. Det var glädjande. Hur tycker jag sköter mig?
Ja, men absolut. Mycket jättespännande diskussioner tycker jag.
Tack så
men,
mycket.
Men sen är det ju såklart ja, men, nyheter, men också när det passar hård rockmusik för att få lite extra energi.
Hård rockmusik?
Ja, ja men det, ja, det, det varierar lite grann, men det är mycket liksom, tung funk, hårdrock, ja, men schyssta, rockiga gitarriff går jag igång på.
Vilka är dina hårdrockshjältar?
Ja, men, senaste låten jag visslade på här i morse var faktiskt Run to the Hills med Iron Maiden. Riktig klassiker.
Ja. Säger någonting om att vi är typ samma generation.
Ja, ja, men precis. Det är nog sant. Men jag gillar ju också Red Hot Chili Peppers. När jag ska ladda upp inför hårda debatter så brukar det vara Rage Against the Machine som kör. Då, det är liksom, då går pulsen igång. Now you do what they told you. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Du
har ju pratat om det, att ni är faktiskt de som är mest utsatta när det kommer till det där med hat och hot. Liksom. Mm. Hur har det sett ut för just dig? Har du varit rädd?
Ja, det, på sätt och vis. Inte så att jag liksom går omkring och är rädd för livet till vardags. Men det är klart att det leder till att jag tänker efter på hur jag beter mig. Att jag inte tar risker. Och det är ju egentligen ganska tragiskt att jag ska behöva hålla på med det. Eller att någon politiker ska behöva hålla på det sättet. Men det är ju... Det har ju också lett till att jag till exempel har stängt av kommentarerna på mitt Twitterkonto för att när det bara används av trollen som någon slags liksom anslagstavla för deras liksom ganska konstiga sätt att se på samhället tycker jag, då tycker jag att då kan de använda andra arenor för det. Varför ska jag upplåta plats till den typen av gödsel som de sprider. Men sen har jag ju också, jag har ju varit utsatt för konkreta hot också och varit med i rättegångar helt enkelt där människor som har hotat mig har blivit fällda för det också. Mm.
Och hur är det för dig?
Tragiskt tycker jag. Det är ju det sorgliga är ju att de människorna som har liksom kommit med de här hoten, det är ju inte människor som egentligen, det är ju egentligen människor som jag tycker ganska synd om, som känns som de inte är, mår särskilt bra eller är särskilt lyckliga. Och jag skulle verkligen önska att ja, vad det nu är som ligger bakom, men det är klart att ett allt mer aggressivt tonläge i samhället leder ju också till att människor säger saker som de kanske inte riktigt tänker igenom. Och det är väl någonting som jag verkligen försöker tänka på också, att polisen pratar ju om att man liksom har en stor våg som tycker en liten våg framför sig. Att det är många som eldar upp de här känslorna, uttrycker sig i krigstermer i politiken och utmålar andra som landsförrädare och allt vad det nu är för ord man använder. Och att ha en medvetenhet om att det också kan trigga människor. Att både liksom, gå mycket längre i hot och hat, men att i värsta fall, som vi såg nu i Almedalen också, gå till någon slags förvirrad världsfrånvänd handling. Och där tycker jag ju att vi har ett ansvar från politiker också att inte elda på det. Att inte liksom, driva på den utvecklingen ännu mer. Men det är ju tyvärr inte, vi ser ju snarare att utvecklingen går åt andra hållet.
Gissningsvis så kommer du aldrig bli statsminister, men om du skulle bli det.
Jag var ju vice statsminister.
Ja, alternat. Men, nej, men hur skulle liksom, säg då, jag vet inte exakt hur det ska gå till, men det vet ju du. Ni blir Sveriges största parti i nästa val. Hur skulle ditt Sverige se ut så att säga?
Ja, men då skulle vi sätta igång omedelbart med ett enormt investeringsprogram för att bygga det nya fossilfria Sverige, välfärdslandet Sverige. Och som ju också, vi verkligen skulle använda också de här investeringarna för att också bygga ett bättre Sverige på många sätt. Se till så att vi samtidigt också får många fler i arbete. Att det här blir också en möjlighet att bygga ett samhälle som inte bara liksom fixar miljön. Utan som också fixar många av de andra stora svårigheter och utmaningar vi står inför. Från det stora till något litet liksom, att bygga grönare städer där vi får in mycket mer av grönska. Det var ett område som jag forskade på också innan jag kom in i politiken, men där det är ju verkligen exempel på där man får så många lösningar genom en åtgärd. Mycket trevligare stadsmiljö, mindre föroreningar, bättre klimat, mindre klimatpåverkan, också socialt så vet vi att det gör enormt stor skillnad. Och det där tycker jag ofta att man liksom missar, hur liksom arbetet för hållbarhet faktiskt inte bara är ett arbete som liksom minskar utsläppen vid skorstenarna, utan som faktiskt kan få igång en dynamik som gör att det händer otroligt mycket spännande, roliga saker i vårt samhälle. Gör att vi blir modernare, att det blir helt enkelt roligare att leva.
Mm. Är det här som får dig att gå upp på morgnarna, visionen om det Sverige?
Ja, men det är väl liksom som vanligt liksom de två sidorna. Att jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting. Mm. Det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i. Och de liksom svårigheter som vi har sett hittills vet vi ju från forskningen att bara är en västanfläkt jämfört med det som kommer om vi inte lyckas ändra inriktning. Och där är det ju också just frustrationen, måste jag väl säga, att liksom, varför tar vi inte chansen när vi vet att vi har det här än så länge i våra egna händer? Varför klarar vi inte som samhälle att faktiskt möta de här otroligt svåra utmaningen låter så väldigt liksom, modest. Det är så mycket större än så, men det är ju liksom verkligen, vi har vårt öde i våra egna händer, men snart har vi inte det längre. Mm. Men den andra delen av det är ju också möjligheterna i det. Vi har ju sett när samhället har samlats tidigare för att möta stora utmaningar, hur det har sen skapat fantastisk kreativitet, så många nya lösningar som har kommit, inte bara liksom på det som man började titta på, utan på alla andra samhällsproblem också samtidigt. Men när vi har gjort skiften liksom efter mött krigshot och sen kommit ut på andra sidan och fått liksom enormt dynamiska ekonomier som har hittat liksom vägar framåt som man inte kunde drömma om bara några år tidigare. Det är det jag tror kommer hända om vi verkligen börjar att ta miljö- och klimathotet på det allvar den förtjänar. Mm. Det kommer liksom skapa en sån fruktansvärt spännande samhällsutveckling. Och den vill jag ju vara med om.
Du, vår tid har jag bestämt. Det är inte du. Alltså, ingen hos er har sagt. Men jag tänker att den är ungefär slut nu.
Ja.
Men innan vi lägger på, vill du hälsa till någon?
Ja, men då vill jag väl gärna hälsa till Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar och Muharrem Demirok att nu är det väl dags att tillsammans visa på att det finns en annan väg för Sverige och att en rödgrön progressiv politik, det skulle verkligen, det behöver vi utveckla nu fram till nästa val.
Som jag har förstått det så lyssnar alla tre väldigt mycket på Värvet, precis som du uppenbarligen gör. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack.
Per Bolund, alltså. Den 31 maj börjar för övrigt Järvaveckan här i Stockholm och där är Per en av talarna. Dessutom verkar det vara ett mycket matigt program. Vi ses eventuellt där helt enkelt. Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast, det är de som kräddas bör om nu någon ska kräddas. Och det hoppas jag att du tycker. Annars hörs vi om max en vecka då det av allt att döma är Lalle som kommer på besök. Tack för idag. Hej.
Fuck!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!